Jag heter Kristoffer Wilson och är kyrkoherde i Eds församling. Idag sitter jag i röda stugan här i Eds församling. En plats för många samtal och för böner och mindfulness. Också en plats där en av våra lokala profiler här i Upplands Väsby, Marianne Torell, konstnär, har sin studio. Och här sitter vi omgivna av höstfärgerna utanför och av vackra målningar. Det som utmärker dig, Marianne, det är att du är en av de få som lider av en mycket ovanlig sjukdom. Men också en sjukdom som tar en stor del av ditt liv i anspråk. Och om detta vet jag handlar din berättelse. Men det har inte alltid varit så. Så Marianne, berätta, vem är du?
Jag är född 1952, uppvuxen i Småland med en god barndom. Jag utbildade mig till textillärare och därefter specialpedagog. Och så blev jag rektor. Och på det privata planet så har jag man och numera vuxna barn och även barnbarn. Det som hände var att i början av 2005, då blev jag sjuk efter att jag hade haft influensa. Symptomen var svårtolkade och med tiden tillkom allt fler svårigheter. Sjukskrivningarna, de avlöste varandra och livet bestod till största delen av kontakt med sjukvården. Det var en påfrestande tid och det tog över ett år innan jag fick en neurologisk diagnos från att ha varit på neurologen. Det var en mycket ovanlig sådan och med en komplex problematik. Våren 2008 så försämrades jag ytterligare. Mitt hjälpbehov var markant. Jag hade legat 8 veckor på sjukhus. Personlig assistans var det som blev lösningen för att jag skulle klara vardagen och dess besyr. Och sedan dess så har det gått många turer och jag har fått erfara att det inte alltid är en självklarhet att vård- och stödinsatsen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Men jag är ändå innerligt tacksam mot min familj och vänner och kompetenta vårdgivare som stöder och hjälper mig till ett så bra liv som möjligt. För livet går ju trots allt vidare, även om det är mycket som inte längre är möjligt och som jag verkligen saknar. Men ändå så har jag tacksamheten över det som har varit. Och det finns också en glädje över livet kvar.
Mm. Jag tänker, Marianne, om vi backar tillbaka till 2005 och det året då du blev sjuk. Då visste du inte hur livet skulle bli och att den här sjukdomen skulle ta så stor plats i ditt liv. Jag tänker om du går tillbaka där, vad var jobbigast i den perioden?
Att inte veta. Att inte veta, att vara korta sjukskrivningar, undersökningar, läkarbesök hos olika specialister. Hur skulle det gå med jobbet? Skulle jag kunna komma tillbaka? Och alla de här symptomen som kom och gick. Och prövningar av mediciner. Ja, ovissheten. Tror jag värst. Men jag tänkte aldrig tanken att det skulle gå så långt. Utan min förhoppning var att det skulle gå över. Och att jag skulle bli frisk. Mm. Så tänkte jag då.
Hur länge bar du med dig den tanken? Att det här är ett övergående stadie i mitt liv?
Drygt ett år till jag fick en trolig diagnos av en neurolog. Men det var ju inte så att jag för den skull visste hur sjukdomen skulle fortsätta. Men då fick jag insikt om att jag skulle bli helt frisk. Det var knappast troligt. utan ett scenario där som där det också kunde vara värre än så som det ser ut idag.
Du har ju skrivit en bok, Marianne, en diktsamling som där du uttrycker flera av de känslor och tankar som bor i sorgen över den här sjukdomen. Och angående det vi nu pratar om, just den här den dag då den friska framtiden togs ifrån dig, så tänker jag på en dikt som heter just Framtiden. Och jag undrar om du kan läsa den dikten för oss.
Ja, det gör jag gärna. Framtiden. Den förändrade är redan här. Inte ens i drömmen är jag frisk. Imorgon, nästa vecka, ny månad, nytt år. Hur långt sträcker den sig? Den oförutsägbara kroppen, får jag vara kvar inuti? Det innerligt värderade, orkar det vara närvarande? Resurser, kompetens och empati, vågar jag känna tillit? Utlämnad och beroende av andra, ryms hänsyn och respekt? Vissa dagar gäller behärskning, ta sig igenom och stå ut. Andra dagar, bara så ledsen, orkar inte möta mig själv. Relativt ofta kan jag trots allt ta vara på det möjliga.
Minns du... Det här var ju länge sedan du skrev de här orden nu.
Det var 2010 kom boken ut och då hade de här dikterna pågått under några år.
Ja, en dikt pågår.
Ja.
Vad spännande. Det, när du läser den här dikten idag, vilka ord träffar dig mest? Nu.
Det beror på vilket sätt. Några saker känns lite bättre. Andra vågar jag inte lita på. Resurser, kompetens och empati vågar jag känna tillit. Nej, det gör jag inte. Jag har fått erfara alldeles för många tillfällen och möten då det brister väldigt mycket. Å andra sidan så finns en annan sida där jag verkligen kan känna att det finns kompetens och empati. Det är en av det jag känner allra mest. Sen så tycker jag att det där att andra dagar bara så ledsen, inte orkar möta mig själv. Såna dagar har jag fortfarande. Men jag vet att jag brukar komma igenom dem. Man får ligga under filten. Och sen så kan man oftast ta sig i kragen efter en viss tid. Och hitta tillbaka till livet och glädjeämnena.
Och det låter nästan på när du berättar nu som att det är samma kurva i det du säger som det är i dikten. Att det faktiskt det landar också i tacksamhet och någon form av styrka som du återfinner efter svåra perioder.
Det är en erfarenhet som man får.
Mm.
Man har gjort det flera gånger. Man har varit med om det tillräckligt många gånger. Så känner man igen det. Att det är så. Sen är det ju så att... Ja, framtiden, hur långt sträcker den sig? Den delar jag ju med alla. Mm. Fast för min del kanske den ser ut på ett annat sätt. Men så är det ju för alla människor.
Den strof som faktiskt grep mig djupast kände jag som berörde mycket, det var strofen "Inte ens i drömmen är jag frisk".
Nej, så var det. Jag slutade drömma att jag var frisk. Jag fick rådet av en neuropsykolog att man skulle kunna försöka tänka på, alltså på dagdrömma om att man var frisk. Och att man kanske där man skulle kunna drömma att man var frisk. Men det funkar inte. Men jag har prövat. Men det händer att jag drömmer nu. Att jag drömmer liksom tillbaka händelser där jag är frisk. Alltså sånt när barnen var små och så. Men ofta slutar det liksom ändå i någon slags katastrofhändelse där jag missar saker och där benen inte bär eller att det kommer något ljud som stör mig.
Det har vi inte berättat för lyssnarna, men i din sjukdom så är ju det här med plötsliga intryck och ljud och ljus. Berätta vad som händer.
Jag har en extrem stimulikänslighet för det som händer plötsligt. Det gäller både ljud, synintryck, även känselintryck. Och det är det som är plötsligt. Och framförallt om jag är oförberedd. Och då får jag en typ av anfall, vilket inte är epilepsi. Men som gör att jag ramlar ihop, förlorar rörelseförmåga, förlorar synen och talförmågan. Men jag hör. Och det kan ta olika lång tid till när jag liksom kommer tillbaka. Och det enda jag kan röra är mina två fingrar, höger pekfinger och långfinger, där jag har naglarna målade. Pekfingern är grön för ja och långfingren är nagen röd för nej, och de som känner mig väl kan då ställa ja och nej frågor. Och genom att lyfta på dem eller lägga sin hand på min om jag är väldigt svag, så kan man kommunicera med mig.
När man tänker tillbaka på din karriär och ditt skapande och också har erfarit dig som person, så slår du åtminstone mig som en väldigt stark person som har haft en ledarroll och som har en ledarroll fortfarande, ska vi säga. Men just att kunna bli så svag, det var någonting som du inte hade upplevt innan du blev sjuk på det sättet.
Nej, inte mer än alltså sorger som drabbar alla människor. Att man har föräldrar som går bort, att man när ens barn är sjuka och sådana saker. Men jag har inte känt mig svag på det sättet. Jag har varit en ganska trygg person. Och stabil. Men visst har vi alla våra svaga stunder.
Ja, visst.
Men i grunden.
Det finns ju en av dina dikter som handlar just om det här underläget på något sätt, att inte ha tillgång till sig själv längre och vara utlämnad. Och den dikten heter Besvikelsen. Kan du läsa den för oss?
Besvikelsen. Den kan hugga djupt och göra så ont. Kan inte förnekas. Vara i beroendeställning och underläge. En utsatt position. Orättfärdiga ifrågasättanden och kränkningar lämnar svårläkta sår. Obetänksamma ord och förhastade tyckanden svider och ömmar. Uttalade löften, vilka inte utförs eller infrias, hindrar önskvärd tillit. Besvikelse som övergår i bitterhet gagnar ingen. Låt förnuftet råda. prioriterade, betydelsefulla och viktiga. Livet är värdefullt.
Jag tänker, Marianne, att det här är ju sitt, jag tror att det här är en dikt som träffar så många i vår tid. Jag tänker på de här obetänksamma orden som du har fått höra och som säkert många sjuka som inte har ett brutet ben, om man säger så, också får höra. Jag tänker också på alla de som inte har en diagnos utan som har neurologiska problem som det inte finns en karta för. Så. De här obetänksamma orden, vilka ord är det?
Ja, det är när personer, oavsett om det är i sin yrkesroll eller sitt privatliv, inte har tänkt efter vad de verkligen säger. Och de kan tycka saker utan att ha tänkt efter innebörden i dem. Och frågan är om de menar dem. Och det är också så att när man befinner sig i min situation så kanske man är lite extra skör. Och speciellt om det är i samband med att man är extra dålig. Men att bli ifrågasatt, att bli klappad på huvudet på ett nedvärderande sätt, det känns inte bra.
Dikten heter ju Besvikelsen, men blir du inte arg? Alltså det kokar nästan i mig när du berättar så.
Jo, jag mår mycket bättre när jag är arg än när jag är ledsen. Det är faktiskt så att även om att man är så besviken, men ibland så kan besvikelsen övergå i en styrka om man kan ta tag i det. Man inser att jag kommer inte att acceptera det här längre. Jag försöker göra någonting åt det. Och det har jag gjort flera gånger. Och då kan den där besvikelsen övergå i att man blir konstruktiv. Och med både på grund av sjukdom men också med ålderns rätt, så har jag insett att man behöver inte alltid vara till lags. Och att människor som har en viss profession inte alltid har rätt. Jag har rätt att ifrågasätta dem. Jag har rätt att inte acceptera allting.
Kan du berätta om någon gång om en sån händelse när vården har brustit och du har blivit så där arg? Har kokat.
Mm. Det finns dels att som träffar en direkt som i en direkt situation då man blir oerhört ledsen. Jag kan berätta om en händelse på ett av Stockholms större sjukhus då jag var dålig och låg inne. Jag kan berätta att jag kan inte äta själv utan jag måste matas. Och jag kan inte gapa så stort. Jag behöver förtjockningsmedel. Jag kan inte dricka flytande. Och jag hade legat i flera dagar. Och jag hade haft kontakt med logoped och neurologer och läkare. Det var ingenting nytt som hade hänt den här dagen. Logopeden hade varit och kollat liksom hur det funkar med att äta och så. Och på kvällen så kommer en undersköterska in och säger till mig att vi har inte tid att hålla på och mata dig. Vi har så många andra vi behöver hjälpa. Du kan ju äta själv. Och så sätter de mig upp i en stol och drar fram ett bord framför mig. Och jag når inte klockan som man kan trycka på om man vill ha hjälp. Och jag förstår inte vad som ska ske. Så kommer de in med maten på en bricka. Som inte heller då är i en konsistens som jag kan svälja, och lagt en stor sked bredvid och ställt ett glas och säger att här är din mat. Och sen går de därifrån. De är två stycken som går därifrån. Och jag förstår ingenting varför ingen har pratat med mig om denna situation. Så småningom, och jag sitter där liksom och jag bara känner hur liksom hemskt det är att sitta och se den där maten och bli ifrågasatt på det sättet. Så småningom så kommer en av dem och då har jag faktiskt, då fungerar mitt tal, vilket det inte har gjort under hela den här perioden som jag varit där. Och då ber jag dem hämta ansvarig sjuksköterska och så kommer hon in och säger, vad är det här? Hur ser den här matsituationen ut? Det var ett sånt tillfälle. Mm. Men då kände jag mig trygg med att faktiskt sjukhuset tog hand om det här ärendet och gjorde en avvikelserapport och jag fick stöd. Men då är det ju när människor alltså tar egna initiativ och då jobbar man ändå inom vården. Det är ett sånt tillfälle. Sen finns det andra tillfällen och det är sånt när man ska slåss mot byråkratin. På grund av min ljudkänslighet så är det svårt att åka färdtjänst tillsammans med andra personer som åkte färdtjänst. Och bara därför om ensamåkning, vilket är ett begrepp som finns. Även om man har assistans på något sätt. Jag fick nej. Jag hade tre oberoende läkarintyg från neurologer på hög nivå och från oberoende platser som hade skrivit att jag behövde det här. Men jag fick ändå nej och jag gick vidare men fick det inte prövat i kammarrätten. Och då undrar man, vad ska färdtjänsten begära in läkarintyg för? Andra exempel hade jag vänt mig till patientnämnden då jag begärt ändringar i journaler där det har varit felskrivet. Och det har ibland varit en strid att få det ändrat. Men jag har tagit den.
Har du blivit bättre på att ta strider?
Jag väljer mina strider. Alltså är det någon idé eller är det inte? Tror jag att det kan leda någonstans? Förändrar det någonting för mig? Eller ska jag bara låta det vara?
Jag kan känna ibland att när folk beter sig på ett sätt så att jag känner mig förminskad eller sårad, så blir jag så ställd ibland så att jag skjuter bort det liksom. Jag har inte tillgång till min ilska. Har du känt så någon gång att du blir så överrumplad av den här behandlingen så att du
absolut. Alltså ibland är det också så att jag har inte alltid talförmågan, som längst har varit borta i flera veckor. Och då är det liksom att om jag har förmågan att skriva, men det är inte alltid utan ja och nej som gäller. Och då är det ju svårt att bemöta någonting. Och det händer ju också att folk inte heller tror att jag förstår eller att jag hör. Men det där kan man ju också känna igen från sitt friska liv. Att man kommer på vad man skulle ha sagt. Men att då har tåget redan gått. Men ibland så kan man ju också, man kan ta kontakt med den där personen efteråt. Och framföra sina åsikter. Det har också hänt att jag har gjort. Men att jag inte orkade göra det just då.
Kan du berätta om någon sån situation där det har blivit bra? Där någon verkligen har kommit till insikt om att... För jag tänker så här, Marianne, att i det friska livet så är det väldigt lätt att vara dömande. Och det är en kultur i vårt samhälle, tror jag. Det märks ju inte minst på hur det här, hela debatten om assistansförsäkring går och så vidare som jag vet att du är engagerad i. Att det friska livet är en stark norm och att många människor uttrycker sig respektlöst, tanklöst. Har du någon gång fått känna att du bidrar till att vidga någon annan människas emotionella värld genom att bemöta?
Ja, absolut. Jag vet att bara den här diktsamlingen har använts i flera sammanhang av personer som har yrkesverksamma inom vården och som har haft föreläsningar och som har haft tillgång till den. Vilket jag hoppas har bidragit. Och sen så har jag själv en upplevelse som inte ligger så långt tillbaka i tiden. Då jag blev väldigt felaktigt bemött på ett av Stockholms stora sjukhus. Där man inte förstod min problematik. Och jag blev väldigt felaktigt bemött och ifrågasatt. Men efter att ansvarig läkare har haft kontakt med min ansvariga neurolog så ändrade sig den här personen och jag när jag hade kontaktat sjukhuset så ringde hon upp mig på eget initiativ och vi hade en dialog kring det som hade varit och hon gjorde rättelser i journalerna som jag hade läst och som jag hade många synpunkter på. Och vi hade flera telefonsamtal. Och jag frågade henne om hon hade lärt sig någonting på det här. Och det hade hon.
Har du något tips, Marianne, till? För det finns ju många människor som kämpar med vården. Kämpar för att bli sedda, hörda och som förmodligen lägger på luren många gånger och med en obestämbar känsla, man får inte fatt i sin vrede. Har du något tips, någon coach hur man blir, hur man finner sig?
Det är inte enkelt. Jag tror att vi har väldigt olika sätt att förhålla oss till saker och ting. Och vissa människor kanske har lättare att släppa eller att inte bry sig. Men om man är en sån som reagerar så tror jag att det är bra om man försöker på något sätt hitta kanaler för att föra fram sina åsikter. Det kan ju vara att man har en kurator som man pratar med och man kan få tips av. Man kan också vända sig till intresseorganisationer för att ställa frågor. Man kan vända sig till patientnämnden där det inte handlar om att man är felbehandlad utan att man kanske är felbemött om det är någonting mer som man vill ha ändrat. Eller man kan också vända sig till flera sjukhus när det gäller så har egentligen någon form av, jag vet inte vad det kallas, kontaktpersoner som man kan vända sig till. Så att jag tycker att om man känner att man inte kan släppa så försök liksom att gå vidare. Och andra saker får man försöka liksom att inse att det här är liksom inte värt att hänga upp sig på. Det leder ingen vart. Och gå vidare.
Du har ju varit, vet jag, utomlands på behandlingar. Är det så att det är skillnader kulturellt hur man blir bemött? Om man är rullstolsburen eller har ett synligt handikapp?
Jag har varit på olika ställen i Spanien. Och det har i regel varit svensk personal. Jag tycker inte att det är någon större skillnad när det gäller hur man blir bemött när man är liksom ute i samhället eller så när det gäller Spanien. Men det är också så att kanske de platser jag har varit på att man är ganska van vid att det finns människor med olika funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Den här dikten, Besvikelsen, den landar i en uppmaning. Tänker jag. Prioritera det betydelsefulla och viktiga. Livet är värdefullt. Och där tänker jag också på ett annat stråk just i din diktbok. Att det finns en vändning mot tacksamheten. Mot ett, på något sätt, en återfunnen, kanske fördjupad livskänsla och ibland glädje. Och en dikt har i särskilt tillägnad tacksamheten. Tänk att det skulle vara fint att få höra dig läsa även den.
Tacksamheten. Den finns bredvid sorgen och smärtan, trots att livet förändrats. När sorgen får utrymme och bearbetas, framträder tacksamheten. Är tacksam för livet som varit, rikt och meningsfullt. Är tacksam för familj som ger trygghet och närhet. Är tacksam för vänner och relationer, godhet och ärlighet. Är tacksam när skyddsnätet fungerar, kompetent och empatiskt. Är tacksam för det genomförbara, livet och tiden.
Det här är en fantastisk dikt, tycker jag. Och det är en sak jag funderar på. Det är om ditt friska jag hade skrivit en dikt om tacksamhet. Vad tror du hade varit den största skillnaden då?
Jag kanske inte hade funderat lika mycket över det. Och jag hade kanske inte upptäckt de där sakerna som jag faktiskt har att vara väldigt tacksam över. Många säger ju liksom att det skulle vara så bra att dö knall och fall. Men jag skulle inte vilja det. Jag tycker att det är fint att få en möjlighet att få tänka över sitt liv. Att trots allt leva vidare med de funktionsnedsättningar man har. Och att när man liksom ändå tänker efter och jämför med många, många andra öden, så inser jag liksom att jag har väldigt mycket att vara tacksam över. Men att det gäller också då att, liksom, att man har bearbetat den här sorgen och att liksom inte den tar för stort utrymme, utan att man faktiskt kan ta till sig det där som har varit och det som fortfarande är. Jag kan fortfarande göra saker. Jag kan göra en del saker själv. Jag kan göra saker med hjälp. Det är en glädje att livet går vidare.
Du är också konstnär. Och jag har ju upplevt din konst som är ganska mångsidig, får jag säga. Och jag funderar på, för det har jag inte sett. Jag har aldrig sett, tycker jag, din sjukdom speglas i det du målar. I det du skriver så finns den väldigt starkt. Men i målningarna har jag inte sett den riktigt, tycker jag.
Nej, jag tror inte att den direkt finns där. Jag målar... Jag tror att Bror gjort så att jag målar det. Jag kan bara måla det jag älskar. Och så kanske det är lite grann hos mig. Jag målar saker som jag tycker väldigt mycket om. Men för mig är det också att måla är också en utmaning. Det är ett sätt att fundera, pröva, känna, uppleva och söka mig fram mot kända och okända mål. Och där jag liksom kan komma tillbaka till ställen jag har varit på. Är det föreställande, så är det oftast platser eller saker som jag upplevt, även om det inte är exakt så jag uttrycker dem. Men de finns där. Jag har en känsla när jag gör bilden där jag kan komma tillbaka till det som var då. Men jag tycker också om liksom att pröva mig fram och att, alltså, det lockar mig och att det är en utmaning. Jag vill inte stanna upp. Jag vill gå vidare.
Vad spännande. Så att det, du reser i ditt måleri kan man säga. I både din inre värld och i dina minnen och i den yttre världen.
Ja, det är både inifrån och utifrån. Så intryck utifrån men också uttryck inifrån skulle man kunna säga.
Det låter rikt.
Ja, det har en stor del, det tar en stor del av mitt liv och det är det som jag ägnar min mesta tid åt tror jag. Eller den mesta tid som jag har liksom till förfogande att orka göra saker utöver det jag måste.
Åter till detta med tacksamhet. Har du något tips? Hur finner man tacksamheten?
Våga känna dig själv. Våga känna dina känslor. Och tänk över ditt liv. Fundera kanske över hur andra har det. Jag är väldigt tacksam till exempel över att jag har ett fadderbarn i Rwanda. Det ger mig stor glädje. Försök hitta det där som är bra, har varit bra i ditt liv. Och försök minnas det. Och plocka fram de där guldkornen. Sparas på små, små händelser och ögonblick.
Jag tänker också Marianne att du har ju en faktiskt en väldigt speciell livserfarenhet och jag vet att du är en tänkare och en humanist får man säga, verkligen. När du ser på samhället idag från ditt perspektiv, är det någonting som framträder som du känner att det här skulle du vilja lyfta fram? Alltså det här är vår tids signum utifrån hur du ser på saker.
Ja, jag tycker att folk skulle lugna ner sig. Jag tycker att vi har så bråttom. Vi ger inte varken oss själva eller andra tillräckligt med tid. Vi måste inte hela tiden göra saker. Jag tror att till exempel det enkla samtalet där brevet eller kortet som kom eller mejlet med de där raderna som visar att han har tänkt på är så oerhört betydelsefullt. Bjud på det. Bjud din nästa på det. Det och stressa inte för mycket. Låt oss lugna ner oss. Och det gäller liksom, det gäller människor, det gäller liksom media. Jag har svårt att se på tv, det är så flashigt allting. Det ska gå så snabbt, det ska vara så fort. Man ska utnyttja alla möjligheter som finns. Man måste inte det. Livet blir inte rikare för att ju mer man gör och ju längre bort man kommer. Stanna upp i nuet.
Jag tänkte på det du sa där om att den här lilla raden kan vara så betydelsefull. Att få skicka den, att få ta emot den. Så. Och jag såg en intervju med en man som suttit fången hos en terroristgrupp i Mellanöstern i 10 år. Kidnappad. Och han hade fått ett meddelande efter 6 år från Amnesty International där det stod: vi har inte glömt dig. Och när han berättade om det här så grät han och sa: glöm aldrig, ni får aldrig underskatta hur viktigt en rad kan vara och hur viktigt att nå ut. Har du någon gång fått, kan du minnas någon sån rad som har kommit till dig som där du har känt att det här var en sån livlina eller ett liksom ett världen gav sig till känna på ett gott sätt?
Jag har fått flera såna. Samtidigt vill jag säga att Jag har fått nya vänner, men jag har också tappat många och som gör mig ont.
Men det som kanske allra, allra mest har rört mitt hjärta, tror jag, är att det var nämligen så att i min familj så var det så att det var alltid pappa som skrev allting. Min pappa var oerhört verbal och han skrev med snygg handstil. Och mamma skrev aldrig kort eller brev eller så, men vi pratade i telefon och hade ett gott förhållande och så. Sen är det rätt så många år sedan min pappa gick bort. Och efter att jag hade blivit sjuk så skrev min mamma för första gången, så var det hon som skrev ett kort till mig. Och så skrev hon: "Jag tänker så mycket på dig. Jag skickar en slant. Köp några tulpaner eller några blommor." Och det var liksom enda gången som jag har fått ett kort där min mamma hade skrivit själv. Och skickat brev.
Jag minns faktiskt, jag tycker mig minnas några sidentryck som du har gjort av tulpaner. Minns jag fel då, eller?
Det finns som tillhör en dikt som heter Livet, tror jag.
Är det de tulpanerna kanske?
Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt vad jag köpte för blommor. Jag blev bara så rörd över det där att hon tog det här initiativet, eftersom vi bor långt ifrån varandra och vår vanligaste kommunikation var att vi hade täta telefonsamtal och att vi träffades ibland. Men det där att hon skrev var för mig någonting helt nytt. Hon hade verkligen ansträngt sig. Men sen har jag naturligtvis många andra, men den var det mest känslosamma.
Ord, Marianne, det är ju ett av dina uttryck. Och den här diktsamlingen som är väldigt stark, Tankespröt och Växtkraft. Den innehåller många ord och inte så många dikter, men väldigt väl avvägda dikter och genomarbetade. Vilken är idag din favoritdikt av allt det du skrev där för många år sedan?
Det var en svår fråga. Hade du frågat mig när boken kom ut så kanske jag hade kunnat välja någon. Men det är inte så att man går från början till slutet, utan att man vandrar fram och tillbaka beroende på hur livet är och vilken sinnesstämning man befinner sig. Men det finns en dikt som jag kanske tycker ändå är en sån dikt som jag kan liksom ha som, det jag liksom kan peppa mig själv. Och det är Valmöjligheten. Den känns väldigt viktig att påminna sig om. Att man har ett val.
Vill du läsa för oss?
Mm. Valmöjligheten, den kvarstår i begränsad omfattning utifrån ändrade villkor. Välja innebär att göra prioriteringar. Orken sätter gränser. Ta ställning kräver självinsikt och mod. Tarvar också energi. Omvärdering av vardagens trivialiteter. En komplicerad uppgift. Glädje och njutning kan dock upptäckas i ny förpackning. Relevanta strapatser kan bli genomförbara med rätt stödinsatser. Påverka, välja och tillvarata möjligheter. Skillnaden berika livet.
Marianne Torell, ord- och bildkonstnär. Tack för din berättelse.
Tack själv.